They say it came from the heart of the earth to test the hearts of men. A stone so rare, men will do anything to possess it. Wars will be fought in search of it. And all who touch it are left with blood on their hands.
Välkomna där ute till Tittar och snackar återigen. Det här är avsnitt 127. Och med mig har jag äntligen Gustav Thorssell. Hej Gustav.
Det är roligt att prata film med dig igen. Vi har ju inte pratat. Vi har inte hört varandras röster sen vi senast pratade. Hur länge sedan var det?
Det var det här programmet. Ja, det var när vi pratade om Nonstop, tror jag. Den här Liam Neeson-trillen.
Okej, okay, ja. Och då var det väl sommar?
Det var maj någon gång.
Ja. Ja, det känns som igår, så vi kan hoppa över hela det kallpratet.
Precis. Men vad är Tittarna och snackar då, Gustav, och vad är det nu?
Alltså nu kommer vi, du och jag, precis som förr i tiden, kontinuerligt börja prata om filmer.
Du vet om förresten, nu avbryter jag, men det var så jävla kul, för att i och med att vi inte har lagt upp några avsnitt under sommaren så här, så har inte jag riktigt tänkt så mycket på Tittarna och snackar. Förutom att jag försöker lägga upp saker på vår Facebook-sida. Men så var jag inne på vår flashback-tråd typ. Och då var det massa som hade skrivit så här, varit ledsna typ. Någon hade också skrivit och sagt att det var en värdelös podd. Men många var så här typ: nej, har de lagt ner? Vad har hänt? Det har inte kommit upp några avsnitt. Och någon så här: nej, de är nog inte nedlagda, det kommer nog nytt så här. Nej, men är de nedlagda? Vad ska vi lyssna på istället? Så började de så här tipsa varandra om andra podcasts att lyssna på nu när vi var döda.
Men jag vill ju höra den som tyckte att det var en värdelös podd. Hur hade den personen uttryckt sig?
Jag vet inte om jag överdrev lite, men det var dåligt ljud och att vi upprepade oss för mycket. Och någonting typ. Det var någonting i klappaxen post som var typ så här: kul att ni snackar om filmen då. Det här kan nog bli bra. Men ..
Vet du, apropå ljudet där, för det stämmer ju i och för sig. Och nu sitter du med en ny mic, alltså en sån här fast mic, medan jag har det gamla headsetet. Men planen är att införskaffa en mix, så får vi se om ljudet blir bättre. Det kanske är någon redan nu som tycker att Emil låter mycket bättre.
Ja, eller men det tragiska kommer att vara säkert att du låter fortfarande bättre. Att någonting alltid är fel på min sida. Men skit i det, vi har ju folk som lyssnar på detta, hur dåligt den ljudet än är.
Ja.
Men hur är tanken nu, Gustav? Nu ska jag inte avbryta mer.
Tanken nu är att ha en struktur. Anledningen att vi inte fick tid att göra den här podcasten var lite för också, eller jag kan bara tala för mig. Det blev för jobbigt att sitta och diskutera med dig i chattar online om så här, vilken film ska vi ha, och det här tycker inte du och det här tycker inte jag. Så nu har vi en struktur. Vi kommer gå igenom IMDb:s topp 250. Inte för att den är fin, det tycker ju ingen, men för att IMDb ändå är det forum där flest människor loggar in. Och jag vet att Hynek Pallas, Svenska Dagbladets recensent, sa det som många säger, att det finns bättre listor att gå på. Men jag vet inte fan, för du och jag har ju studerat här amerikanska filminstitutet topp 100, som ingen egentligen känner till. Rotten Tomatoes. Och grejen är att de flesta titlarna på IMDb är de som är på de andra listorna också, förutom Christopher Nolan och Peter Jacksons filmer.
Ja, men, och det jag gillar lite med IMDb-listan är dels att det är i mångt och mycket så här folkets val. Det är en demokratisk lista på något sätt. Och också det att den kan ändå svänga lite så där, att den blandar finkultur med fulkultur och populärkultur liksom i samma lista, på ett sätt som kanske inte så här Sight and Sounds 100 bästa filmer-lista gör.
Ja, precis. Och det finns ju mycket, errors här. Men det här kommer ju ta år för oss att gå igenom. Och det kommer dyka upp andra titlar också. Vi kommer fortsätta med vår Hitchcock. Vi kommer slänga ut och be lyssnarna välja filmer och sådär. Så att det här är ju snarare nummer ett på IMDb, som de flesta vet om, Shawshank Redemption. Jag tror att det kommer bli ditt och mitt absolut sista avsnitt. Förstår du?
Ja.
Så säg att om 8 år så kommer vi fram till film nummer 2. Då måste vi, om vi inte vill lägga ner, så måste vi dra på ettan. Alltså det ska vara typ att en av oss ligger döende i cancer, då spelar vi in Shawshank Redemption liksom.
Ja, och sen det jag tänkte på var att ja, men det är rätt fint på något sätt. Ingen riktigt vill prata om Shawshank. Men sen tänkte jag också på, jo, och alltså, den stora skillnaden blir väl att dels har vi en tydlig liksom, struktur som du sa, alltså något sånt skelett att gå efter. Men också att det kommer bli lite färre bioaktuella filmer. Och det är väl så här, på gott och ont.
Jag tror jag tycker det är skönare än vad du tycker. Alltså, bara nu när jag har sett Interstellar, jag såg den igår. Har du sett den?
Jag såg den också igår faktiskt. 17.00, vilken tid såg du den?
Jag såg den klockan 16.00 faktiskt.
Ja, alltså, du var en timme före mig på något sätt.
Precis, och den handlar ju lite om tidsgrejen. Som vem vet, jag kanske var ett år efter dig.
Spännande. Ja.
Ja, nej, men och jag bara kände så här, fan vad skönt att inte diskutera den. För att det räcker att gå in på Facebook så har redan folk börjat lista och diskutera Interstellar så jävla mycket. Och det är samma dialoger. För jag, dels tycker jag Christopher Nolan gör, han bjuder in för alla att dissa honom totalt. Men jag tycker det är tråkigt att, och så ska vi sitta och göra samma sak. Och filmen är ny, förstår du? Alltså, jag gillar det här bättre, att prata om filmer som är 5, 6 eller 40 år gamla, men som väldigt många ändå känner till. Det är ju fördelen med IMDb, att det, ja, I like it.
Ja, men jag kan förstå det också. Också att man liksom hinner på ett eller annat sätt bygga upp en relation till filmerna på annat sätt än att man på något sätt i realtid ska säga vad man tycker om filmen, och så har man inte riktigt någon uppfattning om den än, för man kom precis ut från biomörkret. Och
precis.
Så måste man med dig, Gustav Torssell, sitta och försöka formulera vad man tyckte om den. Ja.
Jag blir alltid förvirrad. För ta Interstellar. Jag har börjat uppskatta Christopher Nolan som, alltså hans filmer som äventyrsfilmer. Men slår jag på så här manusförfattaren Gustav, så sitter jag bara så här, vadå, jag fattar inte och bla bla. Men jag vet inte. Se, nu blev det jobbigt. Vi pratar inte om den.
Nej, men kan du inte ställa berätta då för våra lyssnare, eller kanske finns några nya lyssnare ute, vad en temperaturlista är för någonting?
En temperaturlista är vårt lilla signum. Vi betygsätter en film från 1 till 10. 1 det kallaste eller sämsta, till 10 det varmaste, det bästa. Just för att luckra upp filmer i nyanserade skalor. Så även om Emil älskar Terminator 2, så får han prata om det som är sämst med den. Och även om man hatar, vad kan det vara, en Adam Sandler-film, vilket jag ju sällan gör, men så får man säga någonting som är väldigt bra med den. Det är lite nyttigt för människor att tänka i de banorna. Så jag är väldigt förtjust även i den strukturen.
Men nu kanske jag vet inte riktigt varm i kläderna då. Men jag tycker fan 10 punkter kan vara jävligt svårt. Det kanske jag nämnt tidigare i podden. Men jag tycker 10 punkter är svårt att få ner om en film. Helst när det är filmer som, det är en sak om till exempel är Terminator 2 eller då Terrapantrit, eller en film man har en väldigt, väldigt stark relation till, eller filmer som man har väldigt stor kunskap om. Men när det slängs en film på en som man kanske tycker är lite någonstans mitt emellan bra eller dålig, så kan det vara väldigt svårt ibland, kan jag tycka, att bryta ner den 10 punkter. Men jag har gjort mitt bästa för den filmen vi kommer prata om idag, som då är första filmen, den som är längst ner på IMDb Top 250 när vi startar det här, har jag gjort en lista till då. Och vilken film är det, Gustav?
Det är Blood Diamond. Och den kanske inte finns nu när ni klickar in på IMDb, för att speciellt där nere i kanten så åker de in och ut hela tiden. Men vi kör på IMDb's topp 250 från den 1 november 2014. Så om någon långt in i framtiden vill undersöka vad vi tyckte om filmer 2014, så kommer vår podcast vara bäst för det. Och då är Blood Diamond, alltså Edward Schwick-filmen, Leonardo DiCaprio-filmen.
Ja, lite mer så kanske.
Från vilket år? 2006.
Ja, den är alltså då längst ner på den här listan. Den långa, långa resan mot Shawshank Redemption startar med Blood Diamond. Och jag har gjort listan. Ska jag sätta igång direkt?
Sätt igång.
Då börjar vi då på punkt nummer 1. Det kallaste med filmen Blood Diamond. Och jag säger bara en gång att jag är väldigt svårt med listan. Så du får gärna kritisera den efteråt, precis som du gjorde med min första temperaturlista som var på True Romance för typ 2-3 år sedan.
Yes, jag är beredd.
Okej, punkt nummer 1. Jag har väldigt, väldigt svårt när manusfattare skriver in så här orealistiskt flyt i filmer. Och det jag menar med det är i den här filmen främst när han hittar sin diamant i vattnet.
Jag kanske ska säga kort, för den som inte har sett den, så handlar det ju om, Leonardo DiCaprio är ju en, någon slags diamantsmugglare, en omoralisk figur som man gillar, en antihjälte, som tar sig an en från, det är från en svart man från Sierra Leone.
Alltså, som, jag kan inte uttala den skådespelarens namn. Vill du hjälpa mig med det innan vi kör?
Men det kan inte jag heller. Jag har inte hans namn framför mig heller. Så att, just, det är så här, jag tänker alltid på han som sjöng Seven Seconds med Nanny Cherry. Du vet, ett sånt namn. Yusham Nurukat. Jag kan inte. Jag kan inte alls.
Det är någonting som är med Jimon Honso. Eller något sånt där.
Så vi igenom lite med Amistad, eller hur? Spielbergs rätt bortglömda film.
Mycket möjligt.
Men han tvingas ju gräva efter diamanter liksom, där,
han får sin han liksom får sin familj sliten från sig under de här oroligheterna då, där han bor, blir tvingad att leta diamanter för de elaka rebellerna, eller vad man ska säga. Hur som helst, vi återgår till punkt nummer ett då. Man märker att vi är lite orutinerade nu när vi inte drog storyn i början.
För de som har lyssnat ofta, så är det ju. Vi har inte pratat på ett år, så vi blir varma i kläderna.
Precis, men du vet, punkt nummer ett, orealistiskt flyt i filmer. Och det jag menar bara är, ett exempel då är när han hittar sin stora gigantiska diamant och blir väldigt stressad, för han vill sno med sig diamanten. Men det är ju vakter med vapen överallt och allt sånt här, och han kan ju dö på grund av den här diamanten då. Då har han sån tur att någon sån här vattenpump eller någonting brister, så att han lyckas sno diamanten. Sen när han ska gräva ner diamanten så blir han påkommen. Men då har han sån tur att militären kommer och börjar skjuta och banga och skjuter den här snubben som försöker ta hans diamant från honom. Alltså det är väldigt svårt. Alltså jag är inget emot att tur finns som ett element i filmer eller i manus, men det är en del av vårt liv. Men när man på något sätt bygger en karaktärs överlevnad så på tur, och nu så två gånger har han tur på en väldigt kort tidsperiod.
Och det händer fler gånger under den här filmen, precis som i nämnda Interstellar. Där finns ju också såna dumma grejer.
Men
hur?
Ja, Interstellar är en sån film jag vill tänka på efter att jag gick ut från bio, för jag tycker den var, jag fattade, alltså det var en film som kortfattat var för lite, det här ska jag på filmtipset också, för lite Emmerich för att vara så riktigt underhållande. Men lite för dum och osmart för att kännas, du vet, som så här stor konst och kanske 2001 anses vara, du vet.
Jag tycker fortfarande den, alltså ser man, det gick jag in i biografen med Interstellar. Då var det så här, den här gången ska jag inte liksom se den för att bli så här intellektuellt bländad, utan jag ska göra precis som jag har gjort sen med Inception. Att se det som en äventyrsfilm, som en Indiana Jones-film. Och då är Christopher Nolan väldigt skoj att ha att göra med. Däremot, till skillnad från kanske då Indiana Jones-världen, så vill han ju göra, han vill ju berätta större saker. Och det är ju där folk blir provocerade.
Ja, men lite så kanske. Sen tycker jag inte att han kanske är rolig nog att göra sköna Indiana Jones-äventyr. Jag tror att hade man satt en annan regissör på Inception eller den här, eller till och med Batman-filmerna, och förlåt mig alla där ute, så tror jag att de kanske hade kunnat bli ännu vassare och roligare.
Han har jag vet inte. Inte som berätt, alltså det här är ju problemen med hans filmer sker ju innan de sätter igång och filmar. Alltså då, det är där problemen finns. Så jag tror snarare att bröderna Nolan, för det är oftast hans bror som sitter och skriver, och sen kommer Christopher Nolan in och,
ja, han
skriver
den här filmen
sista året.
Interstellar skrevs väl egentligen för Spielberg från början, tror jag.
Precis, men det var väl Jonathan Nolan satt och skrev. Och han är väl mycket i branschen. Alltså, Jonathan Nolan skulle liksom så här hooka upp med Robert McKee lite, tror jag. Så skulle han bara bli bättre. Jag tror inte det skulle skada honom. Eller vem vet, men
jag fick ångest, för att dels har jag så här en gammal, min smartphone pajade, så jag har en gammal mobiltelefon som jag hade då vi började med manusutbildningen ihop för flera år sedan, Gustav. Så du heter Broby Gustav i den. Vilket gav mig lite ångest, att jag såhär, oj, det var 4 år sedan jag lärde känna Gustav. Och nu när du pratar om Robert McKee får jag ångest igen. Det är så här, vissa så här, vissa grejer som bara typ får en att rysa kroppen. Vi hoppar till punkt nummer två. Jag lämnar det, men jag menar bara
men punkt nummer ett var att Blood Diamond har de här turen räddar karaktärerna. Precis. Lite och, men, för oftast.
Och jag menar okej, okay, jag tycker det är okej okay, liksom i Indiana Jones, men inte när man fick valt viktig. Punkt.
Och inte för ofta.
Nej, och man får valt det snygg med det, liksom som manusfattare. Mm. Punkt nummer två, och det är nu min lista blir lite konstigare, alltså den fysiska listan jag skrivit ner, för jag har kryssat upp mig och strykt över och sånt. Men jag tror det jag tycker var att det den här filmen fick göra lite, den är en underhållande resa på många sätt, men den försöker liksom visa alla Afrikas problem på en och samma gång. Det är inte bara det här med att man har de här diamanterna som hjälper till att stödja liksom bekosta vapen och sånt i Afrika, alltså att krigen fortsätter, utan det är också, man ska också prata om liksom barnsoldater och sånt i den här filmen, och det märks även i avslutningstexten där man måste nämna så här vilket stort problem det är med de här konfliktdiamanterna, eller vad man nu kallar dem på svenska. Men även att det finns så här många barnsoldater och bla bla bla. Det blir som att man på något sätt försöker göra ett smörgåsbord av Afrikas problem i en
film. Det är ju en film som handlar om diamanthandeln, men som du säger, för de skulle ha bantat ner. I början av filmen får vi ju se hela det här barnsoldats konflikten presenteras. Mm. Diamantkonflikten plus, jag skulle säga, det finns till och med en tredje grej här som den vill vara lite för mycket, som jag fastnar mest i. Och det är en kärlekshistoria mellan Leonardo DiCaprio och journalisten Jennifer Connelly. Mm. Som alltid är så ljuv. Alltså jag blir så behaglig runt henne. Lite som att jag vill att bli ammad av henne som barn.
Men hon har någonting så här omänskligt vackert över sig.
Ja, och harmoniskt vackert. Så när vi, precis, det när vi säger vackert, vet, så
dålig liknelse, men när vi sände ut någon låt, gjorde man ju på något sätt i rymden, för att typ så här, om några utomjordingar skulle se det vi skickar ut, så skulle de höra den här låten. Jag vet inte om det var någon Beatles-låt eller fan, jag minns inte. Stor liknelse. Ja. Men det är så här, om man skulle sända ut bilden av en kvinna i rymden och hoppas att någon utomjordingar ser det, så skulle vi sända ut en bild på Jennifer Connelly.
Ja, eller göra om hennes skönhet till musik. Det är den musiken som skulle attrahera andra världar. Verkligen.
Det är en skön typ på något sätt pitch för början på sån här Roland Emmerich Jorden går under film.
Jag gillar att använda honom som en referens, för det känns som att han gör ju knappt, alltså så här,
men han gör ju den typ av filmer fortfarande, bara att inte lika många bryr sig.
Nej, men, precis.
Men det är kul bara att filmen börjar med att man skickar ut typ musik, eller man skickar ut som vi gör, du vet, så här, sonder typ med lite så här artefakter från jorden.
Ja, men precis, lite olika saker.
Ja, och alltså, det på något sätt får utomjordingarna att vilja ta över jorden, att döda oss.
Mm.
Det är fan en bra början på en Roland Emmerich-film.
Har inte det här nämnts? Okej. Men din punkt nummer två i varje fall. De skulle ju ha löst det. Det är trots allt en film som handlar om diamanthandeln. Så han skulle ju bara träffat på den här snubben som har diamanten. Och så kunde man ha nämnt att han har förlorat sin familj. Du vet, han är och söker efter sin familj. Och kanske ser sin son hela tiden, fast det är andra pojkar. Förstår du? Mm. När de är inne i en stad, eller när de ser några arbeta på en äng.
Mm.
Och sen kommer det några barnsoldater och där finns hans son. Alltså de skulle ha löst det med mindre. Men det är det klassiska som vi alla råkar ut för. Man vill berätta. Förmodligen bryr de, alltså de som har gjort filmen bryr sig väldigt mycket om alla karaktärer här, och det kan bli ett problem. För att alla slåss om huvudrollen med en stjärna dessutom, DiCaprio. Mm. Som förmodligen vill ha ännu mer plats, trots att han har mycket plats. För att han lägger ju ner mycket. Du kommer säkert till DiCaprio. Så att, ja.
Ja, det gör jag faktiskt. Men vi går upp till punkt nummer tre direkt. Och här har jag faktiskt pratat lite, för det här ska jag sonens beteende. Och men det är klart det finns någonting gripande, klart att manusfattaren vill skriva någonting gripande i det här, en son som rycks från sin familj och blir barnsoldat och blir liksom.
Men visst känner man man känner lite MacGyver över det hela, över hur personlighetsförändringen, allting går så fort.
Ja, men det är det jag har skrivit här, så här, sonens beteende, tankestreck, hur länge han har varit borta, frågetecken. Alltså Jag gillar idén med det här, man träffar någon som blir helt så här verklighetsfrånvänd, en helt annan människa, för att han blir så förstörd av att han har mördat och han har liksom blivit grillad och så här.
Men pojkens resa är ju, det känns som att han har varit borta i minst 8 månader. Gärna över ett år. Fast DiCaprio och de har sprungit omkring, vad kan det vara så här, i 6 dagar?
Ja precis, men det känns som filmen utspelar sig under en vecka. Och det är det som gör att den scenen är den mörka birollen som Oscar som nerad och även med Guardians of the Galaxy. När han möter sin son igen och ska rädda honom från det här stora lägret. Och sonen skriker traitor och inte känner igen sin pappa och allt det här. Det är jättefint säkert när man skriver manus. Det är säkert en jättefin scen. Jag förstår liksom manusfattaren vill åt och han riktigt tycker
men
om
den scenen. Men man har svårt att köpa det.
Men det funkar inte i filmen. För jag känner att det var fortfarande 5 dagar. Du skulle, alltså... jag köper
hela far- och son-relationen har jag väldigt svårt för att köpa. Jag brukar ju se om den här filmen. Eller har gjort i varje fall sen 2006. Jag kanske slutade för 2 år sedan. Men ofta när jag var full så brukade jag se om de sista 25 minuterna för att gråta. Förstår du? Jag bara satt och lipade för att det är så vackert.
Ja, jag kommer komma lite till det sen. För att, min
relation... men det är i varje fall inte sonen och fadern. För att det är, jag hoppar förbi större delen av filmen för att far- och son-relationen där, det landar inte i mig. Det känns falskt utfört.
Ja, jag tycker också när den här afrikanska skådespelaren eller Jimon, hela hans hysteri kring att hitta sin son och allting, så att han hela tiden är i vägen för Leonardo DiCaprio och riskerar Leonardo DiCaprios liv i den här filmen. Det, jag blir nästan bara arg på honom. Alltså, men du är vettigare än det. Jag tycker dock det är fint när de åker till flyktingförläggningen och han träffar sin familj igen och det här och han och son inte där.
Där köper man hans skrik, för det du menar är ju att han skriker lite för ofta i den här filmen. Alltså agerar lite som Claire Danes karaktär i Homeland, som ju är en vattendelare. Jag pallar inte Homeland, för jag tycker hon är så jävla jobbig. Jag tycker de har överspelat hela den här borderline bipolära grejen. Och känner att jag köper inte att hon får springa omkring här och lösa de här brotten. Medan många hyllar det totalt. Men hon är lite Claire Danes i han är lite Claire Danes i Homeland.
Ja,
och är alltid så här, skriker liksom my son, plötsligt i den mörka skogen. Där man blir så här, man förstår att DiCaprio är irriterad.
Ja, precis. Alltså, jag håller mig kvar vid det här faktiskt även med punkt nummer 4 blir det.
Och nu börjar det bli lite svalare här. Det är inte superkallt, utan nu är det saker som...
Nej, nu börjar du så här, jag tycker inte det är bra, men det är ändå intressant. Eller det är så här, lite så. Så det börjar bli lite milt ute. Och hur de här, det är, då ska vi säga Hook-plotten. Och det jag menar med det är att i filmen Hook så
vilken skön referens, för att fast jag märkte att Hook börjar göra comeback.
Men Hook är fantastiskt.
Som talar om Hook. Jag såg den på gamla filmstaden. Och tyckte väl lite det som alla kritiker tyckte. Det var en tvåa, du vet. Man blev besviken på. Man köpte inte riktigt Robbie Williams som rest in peace förresten. Vi har inte hört sedan han dog. Det är tragiskt. Men man köpte liksom inte. Jag köpte lite Julia Roberts som Tingeling, vill jag minnas. Men jag har inte sett den sen jag såg den på bio, för att den var trist. Men den dyker upp, så jag blir lite nyfiken på den. Vadå, gillar du Hook?
Jag tycker om den. Jag såg den först på VHS och inte på bio då, men jag är lite yngre än dig. Men jag minns, alltså, det kändes som det var en gång för några år sedan som, när jag var yngre då, och du också, att TV3 försökte göra den till julfilm. Har jag fel att jag har det i minnet? De sände på julafton, vet jag. Och jag tyckte det kändes som ett jäkligt bra val.
Ja, kanske. Jag kan inte uttala mig. Men har du sett Hook i nutid?
Ja, för några år sedan. Jag tycker den är ett helt okej matinéventyr. Jag tycker den är lite småmagisk. Och okay, Dustin Hoffman är grym som Hook. Och jag vill säga, Hook-plotten är hela det här. Att i Hook så är det ju så att Kapten Krok liksom tar Peter Pans, Robin Williams, pojke. Och fick göra han till sin egen son på något sätt. Och vända sonen mot pappan. Och här är det likadant. När den här rebellledaren. På något sätt. Tar sig an. Sonen i den här filmen. Och den Hook-plotten känns också som att. De fick få med så mycket som du själv sa. Det är Leonardo DiCaprios historia. Och hans relation till Jennifer Connelly. Sen ska vi ha det här med. den här familjen som gått liksom.
Rebellen, som sagt, skulle inte ens, det skulle varit en statistroll i den här filmen. Alltså det, barnsoldaterna skulle vara ett hav av barnsoldater där man hittar hans son. Det skulle inte funnits med
hela. Men det är väl att man vill ha en tydlig antagonist som så återkommer lite.
Ja, fast det har man ju i Leonardo DiCaprio, är trots allt huvudkaraktären. Man har det i hans gamla chef, hans gamla så kallade symboliska far, generalen. Så att man har två huvudkaraktärer här. Man vill ha in det är ju samma problem, som sagt.
Ja, det är också tråkigt att den här rebellledaren då ska vara så färgstark och verkar verkligen spela. Han blir nästan en bondskurk.
Ja, det är larvigt. Ja,
det hade inte varit roligare då att skriva en karaktär som man kan sympatisera med.
Ja, eller i varje fall precis köpa nyanserat. Men ja, det vi kan konstatera är att hela sidohistorien med far- och sondramat funkar inte. Och det tror jag att många faktiskt skulle hålla med om. Om det är någon som älskar det, som tycker det är bäst med den här filmen, skriv det på vår Facebook, tittar och snackar.
Ja, jag tror det kommer eka tomt. Då är det vi länge trodde var mitten av listan. Men eftersom 10 är jämntal så är det inte mitten av listan. Men punkt nummer 5, som kan vara en jumboplats ibland, en liten joker. Här har jag satt regissören Edvard Zwick. För att min enda relation till den här regissören är i princip att jag hade en kompis som när jag började filmskola för många år sedan hette Zwick när han spelade Counter-Strike.
Okay.
För han tyckte det var ett coolt namn efter den här regissören. Men jag själv har typ ingen relation till Edvard Zwick. Så därför blir väl punkt nummer 5 en fråga bara. Vad är det man ska ta med sig från Edvard Zwick? Vem är han i hela det här spektrat av regissörer i Hollywood?
Alltså han slog ju igenom med filmen Glory, som då hette Ärans väg, släpptes på Egmont. För det här är alltså 89. Det här är när jag kan varenda videofodral i videobutiken. Och den var jävligt bra. Alltså så här, Denzel Washington blev Oscar nominerad kanske fick en Oscar, fan jag har glömt det. Blev han bara nominerad eller fick han en Oscar i biroll? Men det här var liksom lite
den,
som han
Denzel Washington. Denzel Washington vann en Oscar. Best Actor in Supporting Role, Denzel Washington.
Så det var hans genombrott. Och det handlade, alltså, filmen Glory, Ärans väg, handlade om amerikanska inbördeskriget och någon bataljon där de använde svarta soldater. Morgan Freeman började ju breaka ordentligt här också. Film som jag gärna skulle återse, som jag inte tror finns med på IMDb's 250. Jag hade nog hellre pratat om den än Blood Diamond rent allmänt. Men den var jävligt bra. Och sen har jag väntat på, har du Edvard Zwicks filmer framför dig?
Han gjorde ju Höstlegender också.
Ja, precis. Den kommer där, men den kommer typ 5 år efteråt.
Ja, 94.
Ja, och då tänker man så, åh, det är Edvard Zwick. Och så var det ändå så här, alltså jag tyckte ändå Höstlegender hade sin charm, men den hade riktigt töntiga grejer som Anthony Hopkins. Alltså den var, jag kan förstå om man tycker att den är en sentimental sörja, brukar väl kritiker kalla saker om tycker det är för mycket. Och vad kom sen av Edvard Zwick?
Sen gjorde han Courage Under Fire med Denzel Washington och Meg Ryan.
Ja, just. Ja, du ser, det är så här filmer
men
som
kommer,
så här.
Sen börjar komma filmer jag känner, alltså han gjorde The Siege till exempel, som ändå jag har sett.
Är det med Steven Seagal?
Det är med Denzel Washington och Bruce Willis och de.
Ja, men okej, men det här är intressant. Bara det att jag säger, är den med Steven Seagal? Man vet inte riktigt. Han börjar alltså med Glory, Ärans väg, som blir Oscar-nominerad i några klasser till, tror jag. Och sen gör han sådana här filmer som verkligen glöms bort året efter, som inte lämnar något eftertryck och som inte är helt dåliga, men de betyder ingenting.
Nej,
fortsätt med honom.
Alltså gjorde han då The Siege, som sagt. Sen gjorde han The Last Samurai, som inte jag sett, med Tom Cruise. Men det är ändå en film som väldigt många känner till och väldigt många har sett.
Ja,
det är ändå
det
en stor
säga.
Film sådär.
Ja.
Och sedan var det Blood Diamond. Och sedan gjorde han den här filmen Motstånd, eller Defiance, med Daniel Craig.
Åh, fan, den är så jävla dålig.
Ja, det har du sagt förut i podden. Jag har faktiskt inte sett den.
Ja, men det är ett sånt här exempel. när de pratar engelska och det blir så töntigt. Alltså de spelar polacker och så ska de bryta på brittiska, på amerikanska. Det man kan köpa när vi ser om The Great Escape, alltså en film från 50-60-talet, men som man inte längre köper. Och ska man prata engelska så ska man alla prata bara engelska, så att man inte tänker på det. Man ska inte bryta på någon tysk engelska och någon, alltså du vet, det är en sån film. Den var så jävla falsk.
Jo, men det är liksom, för min bild av Aaron Swick då, även nu när vi pratar om den här filmen, han har inte gjort så mycket filmer då som regissör, men alltså för mig blir det bara en av de här.
Han gillar ju krig, det kan man ju konstatera. Ja, han gillar ju krigskonflikter.
Ja, och kanske konflikter. Ja, precis. Konflikter allmänt också mellan olika kanske grupper. Du vet, Last Samurai handlar väl om att Tom Cruise
är. Ja, men det är ju krigskonflikter.
Ja, ja precis. Det är det rätta då. Men hur som helst, det känns bara att Edward Swick är en av de här Steven Spielberg light-regissörerna. Som typ Ron Howard och Edward Swick. Och det finns ju fler som är så här, de gör typ Steven Spielberg-filmer, men de Steven Spielberg-filmer som Steven Spielberg säger nej till.
Men Ron Howard gjorde ju länge sina egna, tycker jag. Men jag, däremot kan jag köpa att, vad såg vi senast av Ron Howard? Det var Rush, eller hur?
Rush är det senaste jag sett i alla fall.
Så jävla tråkig den också. Så ja, att jag tycker att han har...
Stabil, men höjer sig aldrig som över hantverket.
Jag tycker knappt den var stabil. Jag har förstått att folk tycker den. Jag tror den finns med på IMDb 250. En av de här aktuella filmerna som har hängt kvar där.
Men som säkert kommer jag... ramla ut kanske.
Precis, men jag tror vissa är errors. Det finns några så här nutida errors. För det är många som ramlar ut och så stannar vissa kvar. Och jag tror inte det är för att folk fortsätter klicka. Jag tror bara de råkar ligga kvar. Det är
men,
så här,
men du vet, ja. Du vet om att den IMDb-listan är inte så här 1-1. Hur många har röstat och vad de har röstat.
Det är väl snitt med, eller vadå?
Det är typ någon sån här formel där vissa röster väger tyngre och sånt. Så de har den utskriven på sin hemsida. Det är typ världens mest komplicerad formel för hur ett medel räknas ut på IMDb.
Men det köper jag, för det är helt logiskt att då Nolans och Sagan om ringen, Batman-filmerna ligger högt upp. För vilka är det som klickar mest? Jag kan tänka mig att de som betygsätter mest hamnar högre i status.
Ja, jag tror
och
det
får
är
mer makt. Ja, och det är ju, så det är ju alltså, går man på toppen på IMDb så är det säkert så kallade datanördar som står mycket för den. Vilket så kan det väl få vara om, alltså nördar som du, förstår du, du gillar ju också dataspel och du är inne på filmtipset. Jag tycker ändå att då, om vi andra vägrar sätta tonen, då kan ni få göra det. Och då kan inte jag komma och gnälla på att The Dark Knight ligger femma, förstår du?
Nej men så, ja, precis. Men sen tror jag också så här att antalet röster, man måste komma över en viss gräns i röster. För att jag såg någon liten, några ville starta någon så här grej för att få Fucking Åmål med på listan. Fucking Åmål har tydligen typ ett högre medel än många filmer på listan, men har inte tillräckligt många liksom röster och sådär. Det var min punkt nummer 5.
Men då måste jag bara, förlåt, då måste jag stanna kvar här. Då gillar jag ju ändå valet av IMDb här. För att det är ju många klassiker. Alltså så här, Bergman har ett par filmer, absolut inte alla. Men då måste ju ändå de... Ja, nej, okej, skitsamma, fortsätt. Det här, vi kommer ju återkomma till IMDb varje avsnitt.
Ja, precis, varje avsnitt fram till Shawshank Redemption kommer på något sätt beröra också IMDb som helhet. Okej, men vi rör oss uppåt mot det som är lite varmare och vi är på punkt nummer 6.
Någonting som är ganska bra, eller hur?
Ja, och varför den här... karaktären eller skådespelaren hamnar på punkt nummer 6 är ju för att hon är så ljuvlig och borde skickas upp i rymden. Men det är Jennifer Connelly. Men hon hamnar ändå lågt här för jag tycker inte alls om hennes karaktär. Och det är lite för att hon känns som att karaktären känner sig så jävla duktig och viktig. Och jag har lite svårt för den typ av karaktärer som du vet känner att jag gör verkligen nytta.
Du helt enkelt, du har svårt för kvinnor som tar plats.
Det skulle jag kunna skämta bort här nu. Nu hade Tony Savala, du vet, vänt den här podden, blivit helt nervös. Men det vet inte hur han ska tea sig. För då så här, PK-signalen, alltså, så här, hur räddar jag min situation? Ja. Så ingen tror att jag...
Nej, och jag skulle bara skoja.
Nej, men det är bara typ att... Det jag har svårt för, till exempel, några exempel är att hon dels pratar om att hon vill typ skriva om viktiga saker. Hur ofta har man inte hört... i filmer om till journalister som vill göra viktiga saker.
Men vad fan, med journalister som är ute. Alltså vi snackar ju om korrarna här som är ute i krig. Där finns ju inget konstigt över att de pratar om att de vill skriva viktiga saker.
Att man kan ju provocera så... att de skriver det de skriver och det är viktigt. Alltså det blir så här, det blir bara, jag tycker det bara känns som en väldigt skriven, alltså en väldigt manuskriven journalist. Som säger, jag vill utröra någonting viktigare i världen och sen i slutet av filmen få göra det. Men också att hon någon gång i filmen pratar om det här att jag har tre systrar som alla, du vet, har gift sig och skaffat sig snälla män och lever ett liv som man ska leva. Jag lever hellre mitt liv. Alltså hon är så, hon känns så här självupptagen och så jävla medveten om hur viktig hon är. Så jag tycker hon är lite ocharmig.
Jag har inget att säga där, för att jag tycker ju hon är den sköna, alltså harmoniska punkten till, alltså jag stör mig ju mer på den svarta mannen då. Du stör dig på kvinnan och jag stör mig på den svarta mannen. Så kan vi vara inkorrekta.
Den misogyna och den rasistiska är en och samma podcast. Ja. Nej, men det vill säga, jag älskar Jennifer Connelly alltså jättemycket. Jag önskar att hon var med i fler filmer. Men här tycker jag att hennes karaktär är lite så här, hon känner sig mer på käften.
När du tänker på Jennifer Connellys så här vackra, vi skulle kunna tänka oss att skicka ut henne i rymden. För det är ju inte bara hennes utseende, det är ju hennes ton, det är hennes röst, det är ju allting.
Men det är att hon är
vilken
så
film svag. Tänker du på då? Vilken film ser du henne framför dig? Vilken dyker först upp om du bara försöker tänka så här? För jag vet direkt vilken film jag alltid ser henne i.
Fan, intressant fråga. Du frågar ens vilka filmer jag... Som hon var...
Det kanske inte är, det behöver inte vara någon film heller. Jag tror till exempel många gamla kritiker, Jan-Olof Andersson på Aftonbladet, han skulle säga Once Upon a Time in America, för han var med när den kom. Då var hon ju bara ett flickebarn, som det heter. Men det är inte den filmen jag ser.
Vilken film ser du?
Jag ser A Beautiful Mind.
Det är en film jag inte riktigt sett om.
Med Russell Crowe, jag antar att den tror jag finns med på den här IMDb.
Det är en sån film som också är populärt att inte tycka om längre.
Ja, men det tror jag var redan då. För där tror jag att precis som vi har svårt att köpa han vars namn vi inte kan uttala i den här filmen, så kan jag förstå när folk hade svårt att köpa Russell Crowe. Dels så ska han spela yngre än vad han är i början. Och det blir svårt, precis som i Les Miserables när han ska sjunga. Och han har ingenting att komma med mot Hugh Jackman liksom. Men A Beautiful Mind som kärlekshistoria, tack vare Jennifer Connelly. Och här har vi Ron Howard. Det är det jag väntar med honom fortfarande. Hans regi med den filmen, som inte kommer med Rush och Da Vinci-koden och sådär. Han har tappat lite hjärta. Men det var Jennifer Connelly den. Det var hon som gjorde den så jävla bra.
Ja, jag tror faktiskt att jag tänker på en film främst, men det kanske är för att hon är så tydlig på omslaget. Jag vet att det är en film du inte tycker om, men den amerikanska Dark Water.
Okej.
Okay, där är hon ju också bara så här fager.
Snyggt omslag, för det är skittråkig remake, men snyggt omslag.
Men sen har hon ju spelat.
För att det är Jennifer Connelly, det var så här, kul att jag säger det som att så här, det var snyggt, för att du gillar henne.
Det är någonting så ändå man liksom... Hon är för fin för att förstöras. För jag såg om Requiem for a Dream i somras. Och då är det så här att Jared Leto typ, han döver till och med. Eller för att bara kapa av armen. Hur som helst, Jared Leto går åt helvete för filmen. Och det så här känner jag så här, det är synd om honom. Men att det går så dåligt för Jennifer Connelly som det gör i filmen. Det får jag sån ångest för. För att så här, du är värd mer än det där droglivet du lever.
Jag fick lite ångest för att jag hör till en av få... Av vår generation, om vi för samman ditt född 84 och mitt född 77, som aldrig riktigt gick igång på Requiem for a Dream, så jag har aldrig sett om den. Men vet att den dagen kommer komma. Och nu avslöjade du allt med den. För att jag har helt glömt. Jag minns bara Ellen Burstyn. Att hon är knarkad.
Ingen som älskar den filmen vet vad den skåsen heter. Förutom du.
Ja, det är jävla gubbar som jag tycker om.
Någonting jag fascineras över liksom, och är väldigt imponerad av, så är ditt så här, att du har så mycket i ditt huvud liksom, så här, gamla skådespelare och sånt. Jag hade problem typ att komma ihåg filmen alla presidentens män, vad den hette. hela vägen idag från spårvagnen hem, så tänkte jag på, vad heter den filmen? Och du vet, så här, hade du vet omslaget och posten liksom i huvudet, men kunde inte få fram vad den hette. Och jag kände mig så dålig. Och igår, när vi gick ut från Interstellar, så började vi prata, för då hade en kompis till mig sett en liknande film, och hon syftade på Contact.
Jag kan förstå din kompis, för att i första halvan av filmen så kände jag älskar ju Contact med Jodie Foster, och då kände jag så här, åh, är det här en ny sån film? Det var det jag ville ha, och lite fix ska vi tillägga, för jag tycker inte illa om filmen helt. Jag kan förstå all kritik. Jag kan förstå att man inte gillar den, men den har lite av Contacts själ, och det ensamt gör att jag tycker om Interstellar mer.
Alltså jag ska gärna säga om Contact. Jag har inte sett den. Jag har sett den kanske en gång, och det var när den kom. Jag vet att Bill Clinton typ spelar sig själv eller någonting i filmen. Men i alla fall, hon menade Contact. Men jag trodde först hon menade The Fountain. Det är en Aronofskys film. Och med tanke på Requiem for a Dream, Dan Exxon.
Så jag, faktiskt, jag har inte sett The Fountain.
Nej, jag har aldrig orkat se hela filmen. Ja. Och då äger den ändå på DVD. Men jag fick i alla fall så här, skulle förklara The Fountain för mina kompisar då, för att jag trodde det var filmen hon menade. Men jag kom inte på Hugh Jackmans namn, jag kom inte på vad filmen hette. Alltså allt var helt borta typ. Och då tänker jag så här, jag önskar vara Gustav ibland som bara kunde droppa namn.
Sånt är så jobbigt, för att jag hade senast igår pratat med min farfar på telefon. Och då skulle han berätta om en film han hade hört om på radio. Han är ju blind, så han sitter där ensam och lyssnar på radio. Och så skulle han berätta om en film. Och han bara, fast jag har glömt, mitt närminne börjar bli dåligt. Jag bara, okej, men någonting. Alltså, du ska ju ändå berätta om en film här, så du måste ju minnas någon detalj. Vad handlar den om? Var den svensk? Han minns ingenting plötsligt. Det här är ju lite skildring av en väldigt gammal man också. Men det där upplever jag ständigt med unga människor också. Och som du beskriver här, jag har lite autistiskt filmminne. Så att jag börjar dels inte prata om en film där, som jag inte kan titeln på. Eller skådisen. Jag behöver sällan leta. Mm. Och det är jobbigt för autister med alla er andra.
Jag förstår det. Precis. Som tur var ser du inte att jag innan avsnittet ibland kollade igenom så här. Okej, vad heter skådespelaren nu igen?
Ja, men det försöker jag göra också. För annars har man till exempel, jag kan ju inte uttala hans namn, den svarta mannen i den här filmen. Och det är jobbigt, för då blir det istället att man kallar honom den svarta mannen, vilket ingen i Sverige tycker om att göra. Alltså, så, ja.
Ska vi göra så att vi går upp till punkt nummer 7, för nu börjar vi komma till de bra delarna i den här filmen. Och jag tror att det svåra ofta med temperaturlistorna är att man tänker sig, vad är bra i någon så här generell mening, och försöker typ se vad är det som gör att den här filmen är bra och dålig, istället för att jag kan tappa det ibland att man ska fokusera bara på filmen. Alltså filmen inte ens var bra, men vad var bäst i den här specifika filmen. Men det vi rör oss upp nu till i då är saker jag tycker är bra.
Men det
är
där vi ska tillägga här till lyssnarna, om ni själva vill testa och se, alltså göra en temp på filmerna ni ser, så kan en punkt nummer 8 eller 10 eller 2 vara en väldigt liten, alltså liten sak. Det kan ju även vara en känsla att jag vet inte vad det är, men jag började tänka på min mor och ömmade för henne när den här karaktären pratade om den här boken. Alltså det kan ju vara väldigt specifika saker. Till filmmusik och foto, vilket vi försöker undvika. Det är så jävla tråkigt, eller hur?
Ja, det är väl jag i så fall som nämner ibland. Men okej, punkt nummer 7 då. Här har jag skrivit kort och gott stenen som en MacGuffin. Alltså den här diamanten. För jag tycker att även om då Swick vill berätta en väldigt, väldigt viktig historia, så finns det på något sätt att om Emmerich hade gjort den, så kanske det hade varit lite, lite mindre visa upp tragedin som är liksom allt som har hänt i Afrika under åren. För i den här filmen finns det ju en skön lite så här matiné-thriller med ett omaka par som är ute efter en diamant som kan rädda dem båda på ett sätt. En magisk sten som är så stor att generalen vill ha den, gerillaledaren vill ha den, alla vill åt den här diamanten.
Kan du förklara för mig det här uttrycket MacMuffin, eller vad du sa? För jag är inte riktigt säker på det.
Okej, det är en obetydlig detalj i stora hela i en film, men som ändå man kan bygga upp en story kring och på så sätt berätta filmen.
Okej. Har du fler exempel? Vilka är de klassiska exemplen på en MacMuffin? Heter det McMuffin?
McGuffin.
McGuffin.
Och det är nu så här, Mattias Berg och Erik Nyström individer sitter och säger, Emil har helt fel. Ja. Men alltså, det är så här klassiska, typ så här, väska med pengar som man måste få tag i, eller...
Ja.
Så de, alltså heistfilmer har väl McGuffin ofta.
Ja, men jag tänkte om det fanns någon, men så här,
typ
du vet. Så
här, typ så här, i Mission Impossible 3 så finns det här The Rabbit Foot. Som är någon sån här farlig grej som Tom Cruise måste hitta för den kan förgöra världen. Eller fan det är. Jag minns inte ens vad den här rabbitfoten är i den filmen. Men jag vet bara att Philip Seymour Hoffman vill åt den någonting. Det är en McGuffin. Alltså den typ, James Bond-filmer har ju ofta McGuffin. Alltså någonting som James
vet
Bond...
Vet du vilken toppa. McGuffin som jag har blivit mest besviken på någonsin? Det var som barn. Då gjordes det ju i Indiana Jones-andan så gjorde ju Michael Douglas och Kathleen Turner. Spelade ja, in
den vilda jakten på stenen. De här, ja.
Ja, och sen kom den vilda jakten på juvelen. Och där satt jag, min kompis Johan, Robin, alla var spända på den här juvelen alla letade efter. Men så visade sig juvelen vara en skäggig gubbe. Alltså förstår du, det var någon sån här kodnamn. Jag minns inte, jag har inte sett om den. Men vi barn blev så jävla besvikna. Det kanske vi idag hade tyckt var bra om vi åtsåg.
För ni har såhär, peppat er själva med att spela det här med tärningsspelet Jakten på den diamanten. Och känns så här, jag vill verkligen se en riktigt fet
ja, ja, juvel. Alltså man letade ju efter skatter när man var barn. Man ville ju se, ja det ska vara en skatt. Men det är därför jag tänker nu plötsligt, det var länge sedan jag uttryckte den här besvikelsen. Och nu tänker jag istället att idag kanske jag hade gillat det. Alltså ska man se om den filmen?
Ja, alltså jag har inte sett dem. Jag vet att min pappa och hans sambo kollade på dem för typ kanske 10 år sedan. De köpte dem på DVD någon gång.
Det är ju Robert Zemeckis som har gjort båda, eller i varje fall den första. Och den första såg jag om halva för kanske 5 år sedan. Och den håller. Den är skön.
Zemeckis, ännu en av de här Steven Spielberg light.
Nej, jag tycker han står på egna ben. Han har gjort för mycket egna. Jag menar, han har gjort Tillbaka till framtiden. Han har gjort Contact. Han har gjort många filmer som är sina egna, så att ja, han är sin egen.
I min värld så är det ändå Steven Spielberg-filmen som han har valt. Jag räcker inte. Vadå? Mm. Tillbaka till framtiden var ju fan Steven Spielberg producent på. Det är typ, det är så här, typ jag vill inte riktigt regissera det här. Vem ringer? Ron Howard eller Zemeckis eller Swick? Eller nu då även Christopher Nolan kan också bli en jävla Spielberg light om man.
Jo, vilket jag gillar, alltså det, för det är fortfarande det jag gillar när jag ser Interstellar. Det är så här att det är så få regissörer idag som kan bygga i bilder den här filmmagin som Spielberg alltid har kunnat. Så jag uppskattar ju att, för jag tycker inte Ron Howard gör det. När han ska göra A Beautiful Mind, när han försöker göra det som Christopher Nolan kan göra, som Spielberg kan göra, som Zemeckis kan göra, när Ron Howard försöker det, så blir det inte lika bra. Det är svårare än man tror att bygga, göra de filmer Christopher Nolan gör, oberoende av manusluckor. Jag får mer respekt för Nolan. Och det vet ju du att jag har inte brytt mig så mycket om honom tidigare. Nej. Och bryr mig väl inte nu heller. Men jag börjar hitta min relation till honom. Ja.
Fint. Okej, okay, men vi går upp till punkt nummer 8. Och nu ska det då vara varmt. Och min relation till den här filmen bygger på att jag sett den en gång tidigare bara. Och det var på bio när den kom 2006.
Men du valde ändå att se den på bio, för det gjorde inte jag.
Ja, men då gick jag på filmskola och vi åkte och såg väldigt mycket film. Och så blir det så här, även om jag vet inte om den gjorde så mycket pengar i USA så den här filmen. Men så är det ändå en så här stor thriller typ. Eller så här, mycket tack vare Leonardo DiCaprio såklart.
Thriller är den ju inte. Den är ju
ett drama.
Den är ju ett drama som tyvärr blir lättsamt äventyr och sen pendlar den mellan de här olika tonerna. För mig är den främst en kärlekshistoria såklart. För fan vad tråkig.
Ja, okej, okay. Det har de tänkt med om. Det var en rätt misslyckad kärlekshistoria. Men
hur det är. Jo, men det är det jag menar, att filmen har blandat in lite för mycket genres och det är därför vi har svårt att köpa lite olika saker. Men den är ju ingen thriller någonstans.
Nej, okej, thriller är fel då. Någon sorts drama. Men det, ja, visst är något, ja, thriller är fel. Hur som helst, punkt nummer 8. Jag har helt enkelt sagt det jag minns mest från min bioupplevelse av filmen. Och höll liksom det som håller sig kvar. Och det är slutet det här att Leo offrar sig. Och när han är döende ringer Jennifer Connelly som sitt sista samtal.
Det som jag har sett på fyllan många gånger för att gråta, för att njutgråta liksom.
Och det förstår jag, för jag minns det som väldigt väldigt fint. Och det var också det jag satt Jag visste att det skulle hända i filmen, så jag satt och liksom och såg filmen för att komma fram till det. Det var på något sätt min positiva Shawshank Redemption. Får väl erkänna att jag inte tyckte det var lika starkt den här gången. Och sen så läste jag innan filmen att de har lagt in en digital CGI-tår på Jennifer Connys kind.
Varför då?
De ville väl på något sätt få henne att vara ännu mer ledsen.
Ja, vilket, dum fråga från mig.
Vilket naggade det liksom skådespel till kanten lite, kände jag nu. Men det, var, det slutet tycker jag ändå, även om jag tycker att jag ska vara starkare på bio, men det är svårt att något ska kännas starkare hemma än vad det är på bio, såklart.
Det byggs ju upp mycket, måste jag säga, av, vi människor refererar ju fortfarande till John Williams som den stora, men hans arvtagare har totalt tagit över nu. Det finns en som är den största filmkompositören idag. Det är vackert, det är storslaget. Han kan göra även minimala, som till Blood Diamond, alltså där han gör någon annan hov än han brukar, och det är Hans Zimmer. Och hans soundtrack bygger ju upp de här sista 20 minuterna när DiCaprio dör. Va?
Vilken film pratar du om nu? Pratar du om för Hans
Nej, men Blood Diamond.
Ja, men det är inte Zimmer som gjort musiken till Blood Diamond.
Det är James Newton Howard.
Ja. Men det vill jag bara säga innan du kan få hylla James Newton Howard soundtracket, att någonting att ta med mig från Interstellar, så är det ändå, jag tyckte det var ett jävla bra soundtrack. Jag ville nästan jag var nära att typ, jag tänkte på det under filmen, så många skickade sms till dig efteråt.
Ja.
Men då var det att du skulle lyssna på det och säga typ, det här var inget speciellt, Emil.
Jo, men
det
är för det Interstellar är Hans Zimmer, och jag försökte hitta, det finns inte på Spotify, det finns inte på Pirate Bay. Det finns så här fans som har lagt upp, det finns videoklipp, men det är oftast samma musik används till trailerna, så där kan man hitta. Det finns underbara pianoslingor och action element i musiken. Det är jättebra filmmusik till den.
Ja, jag tycker verkligen användningen av piano var väldigt fint i just Interstellar.
Ja, för Hans Zimmer är bäst. James Newton Howard är jävligt bra. Nu blev det ju fel hela min hyllning, i och med att jag har verkligen tänkt att det är Hans Zimmer.
Men vad hör man av skillnad på de två, du som ändå på något sätt kan
ja, men det var ju det som var i min hyllning här, att Hans Zimmer gjorde det här lite annorlunda Blood Diamond soundtracket, men nu är det ju inte så. Hans Zimmer använder det som jag älskar väldigt mycket, pianoslinger. Till exempel finns ett spår på soundtracket till Man of Steel som även användes i trailern. Det var därför jag blev besviken på Man of Steel, för trailern byggde upp ett familjedrama på ett annat sätt, till Hans Zimmers stegrande så här ensamma piano, Clint Eastwood stuket du vet, pianoplink liksom. En ton, sen en ton, sen en ton till. Och sen använder han orkestern till. Det har han ju även i Interstellar, så finns ett piano, även om det maffas på med massa andra instrument. James Newton Howard tror jag kör mer orkester och väljer andra. Han pendlar lite mer mellan olika instrument och använder inte piano lika signativt. Jag är en hobbyman här. Det är aldrig någon som pratar filmmusik, så jag kan inte vara mer än en hobbyman. Men alltså, James Newton Howard har gjort massa grymma grejer också.
Det har säkert gjort, men
han är okay, äldre tror jag.
Min spontana reaktion, eller min spontana uppfattning om James Newton Howard kontra Hans Zimmer, att som typ Interstellar, så att Hans Zimmer gör ändå väldigt så här, han gör inte John Williams klassiska teman, men det är väldigt tydlig musik för filmerna. Jag minns musik från Interstellar till exempel. James Newton Howard i mitt huvud i alla fall, och det här är ju, jag kan vara helt fel ute nu på Harley och så här. Men det känns som att han gör mer anonym musik. Han har inte liksom samma fingerprint på musiken som kanske Hans Zimmer har eller andra.
Inte samma, för då skulle jag säga så här, om James, nej inte samma. Men har John Williams fingerprint, tycker du? Det har han ju ändå.
Även om jag kan ha svårt faktiskt, att jag tycker ändå att John Williams, hör man direkt att det är John Williams musik, och det låter verkligen äventyr och allt det här. Däremot kan jag börja ha lite svårt ibland att höra skillnad på, är det Star Wars eller Indiana Jones nu? Alltså, han har väldigt tydliga teman, men ändå de är väldigt lika. Även Jurassic Park och sådär. Han arbetar på sitt sätt. Men eftersom ingen annan arbetar på det sättet, känns som kanske, så hör man väldigt mycket att John Williams, och det blir det här pompösa på ett bra
sätt. Men om man kollar på IMDb så ser man ju också att de gör ju så jävla mycket filmmusik varje år, så man kan förstå ibland att det känns igen. Så är det även med Hans Zimmer. Att det känns igen plötsligt så här, om han har gjort till fyra storfilmer på ett år, så lånar det lite från varandra.
Så blir det, men då blir man ändå glad när man hör Interstellar. Och det här låter ändå unikt. Och han har använt piano på ett väldigt fint sätt. Och så. Så det var ett lite klurigt soundtrack till Interstellar på skönt sätt. Okej, men vi går upp till punkt nummer 9 nu så att vi kan knyta ihop det här snart. Punkt nummer 9, nu är det varmt. Det är det jag tycker är bäst med filmen kanske. Och det är en detalj. Men det är bara att i allt det sentimentala i slutet, Leonardo DiCaprio offrar sig. Den svarta mannen får ta med sin familj till London och leva ett lyckligt liv och så allting blir bra. Så slutar den också med att den här diamanten läggs i förvar i en sån här bunker för att den ska hållas ifrån marknaden, för man ska kunna sänka priset på diamanter och kunna hålla pristrycket högt. Det var ändå någonting sorgligt i att ja, de har inte räddat världen i slutet på filmen. Alltså Leonardo DiCaprio har dött på ett sätt för ingenting.
Och människor dör hela tiden för ingenting. Precis, så att det är en vacker symbolik där som säger så mycket annat om vårt samhälle.
Samtidigt blir jag lite så här att det här med att då den svarta mannen, eller som jag hellre vill kalla han då, Jimon Honso. Vill du säga Jimon,
eller som jag ibland vill kalla honom, han som sjöng med Nene Cherry på Seven Seconds.
Okej. Okay. Hur som helst, att han kommer till London.
Så jävla, alltså det här första avsnittet på länge och jag verkligen målar in mig i rasistiska hörn. Allting är på skämt, ja.
Precis. Tittar de snackar typ, vet, det här The Reborn föddes och avslutades med Blood Diamond.
Det blev, ja, precis. Vad har hänt med, sen vi senast pratade? Jo, det har varit ett val och nu tror ju alla att jag hör till de 13%. Ja, nej men fortsätt.
Jo, men det var väl bara det egentligen, att allt det sentimentala och att folk offrar sig och folk blir räddade från så här, så slutar det ändå med att det är som så status quo, du vet, att den här diamanten på något sätt inte har, den här MacGuffinen som diamanten var, har inte förändrats.
Ja,
någonting.
Men fast i scenen efteråt så blir det väl ändå att, alltså, hon har byggt hela den här storyn, så att det blir
precis, ja jo, det är sant, men det är en del av det här sentimentala, men okej, vi ser så här att det finns en detalj i att man ändå visar att de gömmer diamanten under marken i det här valvet. Som gör att det finns någonting lite bittersweet i det, någonting sorgligt,
ja,
i
verkligen,
det.
Ja, verkligen.
Om vi säger så. Så jag gillar det då.
Till James Newton Howards fina musik, inte Hans Zimmers.
Och det är kanske det som skiljer Swick från Ron Howard. Ron Howard kanske idag inte har haft med den bilden. Han kanske har gått helt på det här, du vet, att journalisten får sin story och knäcker det onda imperiet, liksom diamantföretaget.
Jag tycker det med hela sista halvtimmen så visar ändå Edward Swick det man kände med filmen Ärans väg, Glory, 1989. Så vem vet, han kanske inte är en sån som tar för sig på samma sätt som andra regissörer. Det vill säga att producenterna hackar ner honom ofta. Och det är därför jag tycker att Defiant, eller vad den hette då, en kalkon. Men Edward Swick ville egentligen att så här, kan vi inte ha polska skådespelare istället? Nej, okej. Att han är en sån, vem vet. För att det kommer, det finns ju kompetens där. Men han kan ju nå ens hjärta.
Han är en mästarregissör, men han är konflikträdd.
Precis, det är vår tittar och snackars professionella analys. Jag gillar den.
Okej, men punkt nummer 10 då. Jag tror att vi vet vad vi kommer hamna på. Alltså,
och innan du säger hans namn så vill jag vända mig till lyssnarna. För visst kan man inte säga emot det, trots att det ibland, även i Blood Diamond, kan kännas så här nästan lite löjligt. Men då känner man så här, det är manusgrejer och sådär. För han är ju, förutom att han är så jävla karismatisk, även i en film man inte gillar, så känns det som att han på ett gammalmodigt sätt tar sig an roller så jävla bra och hittar. Där, vare sig det, han spelar utvecklingsstörd eller här då vad kallas dialekten? Den här sydafrikanska dialekten.
Jag skulle kalla det
sydafrikas. Ja, precis. Och så hittar han ju så här sköna hooks. Alltså du vet, ett skratt. Det går ju inte. Men han gör ju det som George Clooney hade inte levt sig in i rollen på det sättet. Det är få som kan det som han kan det.
Det känns som att Leonardo DiCaprio, som då var Oscars nominerad för den här rollen. Alltså, och det här, jag tycker inte det är typ den roligaste rollen jag sett Leonardo DiCaprio i. Men i den här filmen då, alltså det är svårt på något sätt att de filmerna han gör, så är han alltid ändå bäst. Han är i alla fall up there. Och så även här då, jag har skrivit, det jag har skrivit är Leo som born plus dialekten. Alltså att jag gillar ändå också att se Leo vara kompetent med vapen.
Mm.
Där i slutet när de ska uppträda plant och allting, så känns det som att jag känner inte att det här är born på ett skönt sätt. Det är en roll som jag inte riktigt kan minnas att jag sett Leonardo DiCaprio i innan. Så jag gillar det att han liksom vet hur man hanterar vapen.
Fan, jag hade velat se honom. Jag skulle vilja se en trilogi actionfilmer där han får springa omkring och born och röja. Man kan ju hitta något lite nyare, men det skulle vara kul att se honom i liksom en ganska vanlig miljö, för det är det ju sällan. Alltså han tar sig an andra utmaningar.
Och sen när Matt Damon lär sig slåss och lär sig hantera vapen i Bourne, så ser det väldigt coolt ut och man känner, oj, man blir så lite imponerad.
Mm.
Men när Leonardo DiCaprio gör det, lika mycket som en dialekt, så känns det så självklart.
Ja.
Jag ser bara, jag behöver inte ens liksom egentligen tänka eller typ notera att han kan hantera ett vapen bra, för att det är så självklart att han går in så hårt för rollen att han kan det.
Är DiCaprio vår gemensamma, precis som Seven är vår gemensamma favoritfilm, så är DiCaprio vår gemensamma manliga favoritskådis?
Det jag tror. Men jag tror jag är en man som inte har så många manliga favoritskådisar. Men Leo är väl han.
Jag
är väl
har toppen. Typ inte favoritskådisar, men där har vi ju en, alltså. För det känns som det är svårare att utröna kvinnor. Där finns det fler som slåss om platsen. Men DiCaprio tror jag att, alltså, med hans karisma så är det så här. Ja, Blood Diamond var så där, men det är ju DiCaprio, så att likväl återvänder jag till filmen på fyllan för att hitta the moments med honom liksom.
Ja, man har aldrig tråkigt med Leo. Man blir alltid ständigt så här lite imponerad när han spelar. Även om jag kan inte avgöra om hans dialekt är bra eller dålig, men jag bara förutsätter att den sitter som ett smäck.
Precis, jag tror det. Jag tror han är en sån som där de som vet det här när de ser filmen säger att okej, det här var det bästa vi har sett hittills.
Mm. Men det var bara mina 10 punkter. Har du någonting avslutande du vill säga om den här filmen som du inte har fått sagt, Gustav?
Nej, en grej som jag hade skrivit upp, och som kanske då, eftersom jag uttryckt mig rasistiskt, vilket vi ska vara fria att göra trots att vi inte menar något, det är humor. Men då kan jag ju säga som motpol till det att samma sak som jag störde mig med Captain Phillips, med Tom Hanks. Jag tycker den var skittråkig film.
Ännu inte sett. Den kommer inte springa och se sådär tyvärr, men ja.
Jag har ju inte gjort dig mer sugen på den, eller hur?
Nej.
Nej. Men då är det i varje fall den förenklade bilden av så kallade afrikaner.
Jag hade det, jag tog faktiskt bort en, eller vi pratade lite om det med det här, försöka visa alla Afrikas problem. Jag tog bort en punkt som var typ Hollywoodfilmer om Afrika, det att det aldrig riktigt känns genuint.
Nej, men det känns fortfarande lite som gamla filmer om indianer. Alltså vilket afrikanskt land vi än befinner oss i, så är rebellerna, som du uttryckte det tidigare i programmet, alltså alla de här olika soldatgrupperna, de beter sig och pratar likadant. De är onda på samma sätt, förstår du?
Precis. Har ofta solglasögon och vill leva, vet, och har någon så här, ser upp lite till USA och amerikansk.
Precis, och tugga katt.
Ja.
Det är så här, och jag vill uttrycka för dem som blir så här, suck, en sån dialog igen. Jag menar inte Tintin-grejen, du vet Tintin i Kongo. När man tycker att de är rasistiska, för att det är en serietidning och han har, alltså där är ju alla nidbilder, förstår du? Vare sig det är depontarna, klumpiga poliser och sådär. Så jag pratar inte utifrån det, utan jag pratar efter när man ska göra de här realistiska filmerna, så känns det fortfarande som att den afrikanska kontinenten är fortfarande full av klyschor. Och det här har jag bollat med många från Afrika, så, och de är lite så här, i och med att jag jobbar i Stockholm äldrevården natt med massa från Afrika, och de är ju så vana vid det här att, ja, men folk tror fortfarande, alltså, Afrika är fortfarande ett land även om folk inte vet det liksom. Och så det känns så här, kan Leonardo DiCaprio lära folk, manusförfattare och filmskapare, hur man researchar, precis som han researchar sina roller? För jag tror egentligen inte det här skulle behöva vara ett problem. Det är väl mest det. Så jag skiter i Yes.
Är vi nöjda då för vårt första avsnitt här då?
Nummer ett, alltså nummer 250 IMDB som vi kommer fortsätta att räkna ner ända fram mot nummer ett som är Shawshank Redemption. Det kommer ta år och vi kommer även prata om andra titlar då och då. Men inte så mycket aktuell film. Jag är nöjd, jag tycker det var kul att prata med dig. Och det ska bli kul att bli varm i kläderna. Jag ser fram emot om fyra avsnitt.
Det jag kan säga också är typ att även om vi har någon sorts vi skulle vilja släppa ett avsnitt varje vecka, så kommer vi börja med typ varannan vecka nu i början. Bara för att det fortfarande är lite saker kvar att göra i våra vanliga liv som inte har med
precis podden. Ja, men det är ju tidsbrist helt enkelt. Men vi tänker så här, det är ju kul att köra varannan vecka hellre än aldrig. Så att vi, eller hur?
Jo, precis. Så att, ja, vi får se. Vi kanske dyker upp varje vecka någon gång när det blir mer tid och sådär. Men just nu är det varannan vecka som är tanken. Okej, men vet du vilken film det blir nästa gång vi pratar om IMDb?
Ja, det är en ja, säger jag. Ja, det är en titel som är... Fan, vänta. Lalalala. Det är en titel. Alltså, jag vet inte vilken film det här är, Emil. Och jag har faktiskt inte klickat in på IMDb heller för att kolla ut. Jag tänkte liksom bara se den eftersom jag inte känner till den. Och det är... Vad fan, nu scrollar jag här. Suede heter den. Vet du vilken det är?
Nej, men... Kan det vara filmen Suede, We the People från 2004?
Vilket kanske inte låter jättekul. Jag tror inte du och jag känner så här, yes, den. För vi vet inte ens vilken den är. Men det, jag tycker det är roligt. Ja.
Förhoppningsvis är den skitbra.
Om någon har sett, om någon, och nu ska vi avsluta den här podcasten, men om någon som lyssnar på det här programmet har sett Suede, skriv gärna något om den. Så att vi har någon vi känner som har sett den filmen, så att vi kan liksom bolla till det när vi själva tycker om filmen. Det skulle vara kul.
Ja, det har varit jävligt trevligt. Jag tror vi behöver all hjälp vi kan få med den filmen. Men ja, hej då Gustav, så hörs vi nästa gång.
Yes, tack, kul att vara tillbaka.
Ciao.